Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, det gör du. Och ånyo 6 stora bitar ost per person.
Ja, det här blir en riktig fest.
Mm. Det doftar fint i studion.
Och du är fortfarande vid gott mod.
Ja, jag sitter här i alla fall.
Ja, det är härligt att höra. Vi fick precis reda på, eller för ett tag sedan, att fotbolls-EM kommer ställas in. Kommer det påverka din vardag mycket?
Nej, det kommer nog inte påverka någonting alls. Jag har sett en match en gång och det var när Tyskland, nej det var nog VM va, förresten. De vann i alla fall och då tittade jag sista 10 minuterna på en krog för alla blev så glada och sen var det kul att festa efteråt.
Ja, men det brukar bli bra fest när...
När man vinner.
Ja. Vad heter det? De förlorar vi. Det är en klassiker. Jag har inte heller sett så många fotbollsmatcher.
Nej.
Det är väl lite grann en lucka i våran bildning.
Ja, jag tänker inte säga att det är en brist hos mig, men jag tänker inte håna dem som tycker det är roligt heller. För de blir så arga då.
De blir jättearga. Ja. Det är på riktigt sport.
Ja, de kan slå mig.
Ja. Så att vi tycker ibland... att mat och dryck är på riktigt.
Ja, men det tycker vi. Det tycker vi. Alla har sina intressen.
Ja, men så är det. Men det är tufft för restauranger och hotell nu.
Restauranger och hotell har det fruktansvärt tufft nu. Och det är ju jättetråkigt, det är klart. Jag menar, det värsta är naturligtvis att människor går ur tiden, dör för tidigt. Och jämfört med det kan man tycka att ingenting annat är viktigt. Men det är naturligtvis jättehemskt att riktigt duktiga krögare förlorar, måste gå omkull helt enkelt.
Aha.
Och det är ju inte... Tyvärr som med många företag, framförallt restaurang- och hotellbranschen, men också en hel del andra branscher, att det är ju inte de bästa som överlever. Det är de med starkast kassa. Ägare och kassa, de med mest muskler, som man ser finansiella muskler. Så det har ingenting att göra med hur skicklig man är på att få den dagliga verksamheten, utan det, så det kan slut. Annars kan man ju säga att det är bra med en viss utslagning ibland när det är de sämsta på det. Ja. Men det här blir en väldigt konstlad utslagning. Det är en så speciell situation, så det är ingenting som egentligen är till nytta för... För det är ju inte så att det är snarare de som har samlat för mycket pengar i kassorna rent företagsekonomiskt som gynnas och inte de som är bäst på att få
här, jag lider ju verkligen med alla hotellägare, alla anställda, restaurangägare, krögare, personalen här. Alltså det här blir tufft och... Kan man stödja så ska man göra
många
det.
Många har ju verkligen börjat köpa take-away istället.
Ja.
Jag menar en restaurangpersonal, en dam med plasthandskar, de går inte om de är snuviga, de gör rent händerna. Medan det man kan vara rädd för om man går ut, som att vi ser en del, det är ju inte förbjudet än att gå på restaurang, en del går ju fortfarande ut också, men många vågar ju inte det för de är rädda att smittas av andra gäster. Men då kan ju ett alternativ vara att man köper take-away, att man beställer och hämtar. Man kan också köpa presentkort.
Ja.
För då får de in pengarna nu istället för när man äter maten om ett år och, eller halvår. Och sen finns det faktiskt de som ger rena stöd. Jag har en bekant som la upp på Facebook att han har ett favoritcafé där han dricker en kaffe varje dag.
Ja.
Och nu så fortsätter han att swisha över betalningen för kaffet varje dag, fast han inte går dit och dricker,
alltså, han dricker den hemma.
Han dricker den virtuellt, som han säger.
Och det, ja, men det är ju fantastiskt.
Jag tror inte alla krögare kanske har lust att öppna ett konto där folk sätter in allmosor, men på ett eller annat sätt ändå försöka supporta sin stamkrog är ju förnuftigt.
Och vad gäller hotellbranschen där, så är det många som har bra priser på hotellövernättningar. Har man möjlighet finansiellt, har jobb, har verksamhet som fungerar, att kunna ta en hotellnatt i sin egen stad. Och kunna bädda ner sig i hotellakan och skönsäng och se lite grann på tv och ha det mysigt.
Ja.
Så ja, vi lider med alla där ute.
Ja, verkligen.
Och det har vi inte pratat om heller, när vi ändå pratar elände, innan vi går in på positiva saker. Ja. Gisinge, färgfabriken, kulturvårdsverksamheten, deras nya fabrik brann ju ner för några veckor sedan.
Ja, ja. Det visar ju hur äkta det var, för förr i tiden brann ju alltid fabrikerna ner. Gör man det på det riktiga kulturhistoriskt korrekta sättet, så är det en jävla risk tyvärr.
Ja, jag har ju renoverat i princip allt med Gysingens linoljefärger.
De gör ju jättebra grejer, men även det är ju, man får vara jäkla försiktig så det inte självantänder. Alltså, om det droppar ner i man har en del parkettgolv ligger ju med träspån under.
Ja, just det.
Om du droppar ner olja i det, kan det självantända. Jag har faktiskt flera vänner som har haft eldsvådor hemma för att de inte varit försiktiga nog med trasor efter linoljning. Ja.
Men sen så är ju linoljefärgen, det finns ju ingen färg som den. Har man väl gjort besväret och målat tre tunna lager, vilket har en evighet, så har man ju en färg som bara blir snyggare och snyggare i 20-30 år efter det.
Det är helt fantastiskt. Jag älskar linoljefärg också. Gunilla har faktiskt börjat måla med det förra sommaren, satte hon igång och blev...
Ja, och det finns någonting je ne sais quoi, som man säger i Frankrike med linoljefärgen. Det skapar en annan stämning, en annan känsla.
Det är en helt annan känsla.
Vi får hoppas att det löser sig för Gysinge och för alla där ute. Men trädgården, det händer saker i.
Ja, det händer mycket saker där hemma. Jag jobbar på, alltså det har ju blivit så tidig vår i år. Ja. Så snart slår påskliljorna ut, det är redan gamla krokus och snödroppar blommar ju sedan en månad. Rabarben är 1,5 decimeter redan. Gräslöken kan jag faktiskt börja skörda redan, vilket är helt bisarrt.
Alltså, det är inte underbart den här tiden på året att få komma ut i trädgården medan den vaknar upp.
Det är det verkligen, det är... Jag sprider kogödsel och myllar ner vid alla rosor och jag beskär saker och jag gräver. Och, en del säger att det är lite för tidigt för att gräva. Det finns någon sån här gammal, att man inte ska släppa ner kylan i jorden, men jag vet inte. Jag är ju bara amatör, så jag tycker jag kan gräva lite redan. Lite jobbigt med barnen naturligtvis, som är hemma och springer och kanske inte alltid vill låta pappa gräva eller såga eller jobba, utan ska leka.
Men det är hjälp på dem än. Det är inget barnarbete med...
Sågning har vi faktiskt gjort lite grann, men de tröttnar ganska snabbt. Jag tyckte väldigt mycket om det, att såga med min pappa. Man står vid sågbocken och har en sån här stor såg som man håller en på var sida, och det är ganska trevligt, så det håller jag på att lära upp dem med.
Ja, men det är bra. Det måste man kunna, klyva med yxa och såga.
Ja, men yxan håller jag fortfarande lite borta från dem. De är ändå bara 2, 4 och 1.
Jag har ett rejält här, på vänsterhanden. Okay. Det var ju inte gammal.
Det var en klyvyxa?
Ja.
Det var ingen stridsyxa?
Nej, det var det inte. Det var fredliga tider. Så gammal är jag inte.
Alvdvärgkriget, 1200-talet.
Det var inte hunnerna.
Nej. Vi ska också säga att det här är ett sponsrat eller ett betalt samarbete med en mycket trevlig ostimportör, nämligen
Engelmans. Som har försett oss med mängder med ostar. Och vi hade en ganska lång provning förra avsnittet där vi skulle hitta den perfekta drycken. Och vi provade te och vi provade lite alkoholfria äppelmust eller annat. Och nu så kommer vi göra en något kortare provning. Men vi har också 5 ostar och vi ska hitta det perfekta tillbehöret till ost.
Och här är jag en kinkig typ, för jag gillar ju egentligen ost som det är, ska jag säga. Jag kan trycka på restauranger så man får in 3 små snuttostar och så får man in högar med tillbehör. Så, men vad fan ska jag med det där till? Jag vill ju äta ost.
Du vill ha osten.
Ja, jag vill ha osten. Men det ska bli kul att pröva. Jag ska säga vad jag tycker.
Ja, och vi kommer börja här med en väldigt mild ost. Och så arbetar vi upp oss. Och då är den längst till vänster till dig. Som är en pasteuriserad brie. Vi drack åt ju nog pasteuriserad.
Nästan drack den, för den hade verkligen smält ut. Så
den var på väg ut ur rummet här.
Och det jag sa redan då, så är ju brie kanske den födoämne, det är ett födoämne som mest skiljer sig i sin opastöriserade och sin pastöriserade form.
Ja. Och här tycker jag med vanlig brie, så tycker jag faktiskt att tillbehören blir ganska viktiga. För att den smakar inte lika mycket som den opastöriserade.
Nej, den är väldigt mild.
Och här ska du ta ett fröknäcke till därför. Och det blir det där.
Mm.
Och sen så även lite grann av fikonmarmeladen.
Mm.
Och här går vi på lite textur med fröknäcket och sen så även med lite ytterligare sötma här med fikonmarmeladen. Och precis som förra gången så tänkte jag att du ska få kora den bästa kombinationen.
Mm.
Här kommer det bli lite tuggande, misstänker jag. Men...
Nu låter det mina lurar som häxan måste ha hört i sitt hus när Hans och Greta kom och började knuspra och knapra på hennes hus. Det här är en bra kombination. Som du säger, för att den pastöriserade brien är så otroligt mild, har så lite smak och dessutom en ganska fet konsistens, så bryter det ju fint med lite fikonmarmelad. Fikonmarmelad brukar jag säga, om man ska ha någonting så är det nästan det man ska ha, för det är ju nog vanligt. Av alla marmelader tycker jag det brukar vara den bästa till ost.
Ja. Vanlighetsmarmelad tycker jag fungerar bra också.
Det är också bra. Och sen knäcket ger ju en bra knäck. Alltså det gör ju knusprigheten ihop med den feta och det knapriga. Det är ju en kul kombination. Ja.
Och det har vi fått med här från Engelman, deras fikonmarmelad.
Ja, trevligt.
Och lite pomeransen också.
Ja, just det. Men den... alltså ett knäckebröd tar ju, eller vad säger jag, ett fröknäcke, det tar ju en hel del av uppmärksamheten från osten.
Det gör det.
För det funkar jättebra med en sån här vanlig, mer normal brie. Men hade det varit en lite mer konstfärdig ost, där du verkligen vill känna nyanserna, då skulle jag nog tycka den norpade lite för mycket av uppmärksamheten.
Just det, man kanske skulle ha ett lite mindre smakrikt knäcke under för att arbeta fram där. Mm. Nästa ost här. Kommer jag ta mer ost?
Ja.
Vi är inte klara än. Det är en Appenzeller Creamy som är halvård. Och den här osten, den tvättas under lagringen med vin och utvalda örter med ett hemligt recept för att bli en Appenzeller.
Det är det som ger Appenzeller så väldigt speciell smak.
Ja.
Och det är också en av de här, vi talade om Gruyère förra gången, det är Appenzeller också en av de här klassiska fondue-ostarna.
Oh ja. Och den här creamy, då blir det liksom krämig, nötig med mogen smak och så känner man de här små vilda alpörterna. Jag tänkte vi skulle testa en liten oortodox kombination. Så här har vi lite inlagda körsbärstomater till.
Oh.
Det här kan gå hur som helst.
Du har inte prövat själv?
Nej, jag tyckte det var roligt att få göra det live här.
Först smakar det tomat och sen smakar det ost. Jag vet inte om jag vinner, tycker man vinner så mycket på att äta dem ihop. Men...
De skärs inte på något sätt.
Nej, de har absolut inget fel med blandningen. Det...
Utan, och sen går det lite i vågor som du säger. Först kommer tomaten, sen osten, sen kommer olivoljan.
Ja, precis.
Som de inlagde i.
Ja.
Och sen kommer osten. Och jag tycker de här harmonierar, men de tillför ingenting till varandra.
Nej, men det går.
Men osten var god.
Men om man vill ha lite mer vitamin C så kan det vara bra att ha tomat till.
Vi försöker här. Det här är en favoritost. Och det är Ichibai från Basque, en fransk hårdost på pasteuriserad får- och getost.
Vi talar alltså åter det franska Basque, precis som i förra programmet.
Och den här går att använda och äta precis när som helst.
Den doftar ju himmelskt, den doftar ju verkligen...
Och getmjölken känner man här också, den kommer igenom.
Smaken är underbar, men det är som doftar nästan till och med ännu bättre. Man hamnar ute på landet.
Alltså, det här är ju... Det luktar ju lite blöt ull över den.
Och väldigt, väldigt krämig och mjuk. Fast den är helt hård på utsidan så är den fortfarande otroligt krämig i mitten.
Ja.
Vad tänkte du servera till den här?
Vad ska man göra med den här? Och då blir det lite tunnare knäcke här som inte är så smakrikt. Det är sånt här... Det är inte det heter tunt knäckebröd, tror jag. Det ser inte riktigt ut som det här vanliga knäckebröd utan lite mer... Ser ut som en blandning mellan fröknäcke och vanligt.
Och så det sesamkorn på också.
Och så tar vi lite svart vinbär med rom här som vi... Jag tycker inte var dumt.
Nej.
Och tycker att tunna rågknäcket gör sig bra med osten.
En del har ju svårt för att äta osten rent för att det blir för mycket liksom. Och då är det här en väldigt bra alternativ. Jag skulle kunna tänka mig att äta 5 tuggor av bara osten. Och sen skulle jag kunna ta knäckebröd med ost på också liksom. För att... Ja. Då börjar det bli väl fett i munnen. Liksom, och då kan det vara bra för att rensa munnen lite grann. Men de harmonerar bra. Sesamfröna till för lite. Och jag tycker körsbär och rommen är... Det är ju gott till. Det är gott till. Sen är det alltid konkurrera med bara osten. Det är klart att mest uppmärksamhet får den ändå när den är ensam.
Ja, och du är svår att övertyga och vinna här med mina smakkombinationer.
Jag är ledsen att jag är så svårflörtad. Men det här är... Ni ska inte tro att det är fel på kombinationerna, för de är väldigt bra. Det är bara det att jag är en person som är väldigt förtjust att äta osten utan tillbehör, att inte störas på minsta sätt.
Vi ska ta och prova ytterligare en ost här som är en hårdost. En pasteuriserad ko-, get- och fårmjölksost här som heter Iberico. Mm. Då tänker man ju såklart på skinkan.
Det gör man.
Och vi är såklart i Spanien. Mm. Och det här är en av Spaniens absolut populäraste ostar.
Mm.
Och den här kan man använda väldigt väl i matlagning. I spanska omeletter. Mm. Man kan ju givetvis ha den till spanska charkuterier också.
Sån här klassiskt mönstrad som liksom har en ostform. Som är...
Den är också den här lite grann. Mm. Den sätter sig lite i munnen.
Ja, det gör den.
Och så får man också den här tonen av getosten som jag tycker är härlig.
Men den har en eftersmak som är väldigt speciell också.
Ja. Och det är en hårdost, men den är väldigt lätt att bita igenom. Och det här tänkte jag vi skulle testa med, eftersom det är en spansk ost, så testar vi med lite oliver.
Ja, det borde kunna funka.
Det här blir mer till, alltså ha den här osten till charkbrickan med lite oliver, med lite sälta. Man ska kunna
det var nog min favoritkombo hittills, för det, då blir det lite grann, då är det inte bara någonting för att liksom söta upp osten eller knapra till osten, utan då är det liksom någonting köttigt, lite mer, något som är på samma tuffa bas som osten själv. Och som du säger, en skinkbit av de här oliven och den här osten tillsammans, så blir det ju väldigt trevligt.
Då har man ju halva kvällen klar. Och så en god flaska Ribera del Duero till det. Kanske magnumflaska här, va?
Ja, det får bli nästa gång. Ja. Trevligt.
Och den sista kombinationen, och nu ska vi gå klassiskt. Vad är det muggigaste, mest 70-talsaktiga man kan kombinera en ostbricka till?
Det är päron.
Och vindruvor.
Päron och vindruvor.
Och till där så har vi en Summerdale Farm. Vi är i England, vi har en hårdost. Det är en champagne-skeddar som ligger på en 4 ungefär i styrka. Och det är pasteuriserad konjunk.
Den har jag ätit förut, den är jättegod.
Och då ska vi testa den här till kombo. Och egentligen när man har ostbricka och ost så måste man ju ha riktigt mogna päron. Nu är det så svårt att få tag på. Så vi har päron. Och så har vi vindruvan också. Var kommer det ifrån att man skulle ha vindruva till...
Ja, vindruvor är ju rätt svårt att kombinera med rödvin, sägs det ju. Alltså det är ju, vin och vindruvor är ju lite fientliga fast man gör vin på vindruvor.
Ja.
Så det är ju inte världens bästa kombination ur en experthänseende. Men det är väl det här romantiska, jag menar, Bacchus är avmålad alltid med vindruvor och vinflaskor. Så det är väl drömmen om södern, tror jag, när man har vindruvorna till. Det känns franskt, det känns italienskt, det känns spanskt, det känns sydländskt. Päronen däremot vet jag inte, den måste man väl ha fått in någon gång. Det var ju väldigt populärt under 70-talet också att man köpte en styck mögelost. Som man sa då, alltså en blåmögel av någon slagen.
Typ en blå kastell då?
Ja, typ en sån. Eller en, vad heter de? Kvibli ädel bara.
Just det.
Och så mosade man den med gräddfil. Och det var väl ett sätt att dryga ut det.
Ah.
Och sen la man det på äppel, eller på päron menar
jag. Ja. Men det är lite grann som de här Philadelphia-varianterna idag med, som är lite örtkryddade. Men den här champagne-skeddan, vad tycker du här?
Alltså det funkar ihop, det är inte liksom en helt galen kombination, utan det funkar absolut ihop. Sen kan man fråga då liksom, ja, vad tillför det? Jo, men det tillför väl då att man får lite andra smaker, att man inte bara äter ost, att det blir någonting mer.
Men, att det blir lite grönt på skärbrädan.
Men det är ändå ganska sött med päron, så personligen skulle jag kanske ändå tycka att en skiva paprika eller bladselleri eller någonting, någonting utan socker skulle vara... Ännu bättre.
Som bryter av lite mer.
Men det är absolut inte elakt mot varandra, det är det inte.
Den här skedden var ju väldigt härlig.
Den är helt
den är så krämig. Det är en hårdost, men jag vet inte om man kan kalla det för det. Alltså.
Nej, den är helt... Man kan ju bre den om man vill, för den är så krämig. Den är väldigt speciell. Annorlunda mot andra cheddar-sorter, verkligen.
Ja.
mycket fluffigare.
Och du, lättare. Absolut sista här innan.
Ja, då är det druvorna.
Upptestade med lite mörka svarta vindruvor.
Just cheddar, eller?
Ja, precis. Vi tar båda.
Mm. Då kommer jag tänka på barndomens smörgåsar mormor gjorde. Vitt bröd, åsärda gräddost och så halverade druvor på.
Man blir ju inte arg på någon.
Det blir man inte. Jag älskade det som barn. Det är ju gott. Det är gott.
Det här fungerar alldeles utmärkt.
Men det lite grann trivialiserar osten. Det är gott ihop, men det blir det här söta druviga gör att man inte tänker lika mycket. Man skulle nästan kunna ha vilken gräddost som helst istället för den här finstämda champagne-keddan.
Ja, jag håller med.
Så tillbehören riskerar ju alltid att ta bort fokus från osten. Mm. Men ibland kan de ju, de bästa världar kan de ju tillföra någonting. Och de kan ju annars vara bra att småtugga mellan ostbitarna. Ja. Rensa munnen med lite knäckebröd eller ta en liten bit päron eller så.
Precis, och om man sitter länge och äter kanske det blir tråkigt att bara äta ost hela tiden. Men, som du säger, man vill ha de här små urrensningarna och precis, även texturmässigt och få bita i lite hårdare.
Men min favoritkombination här, det var faktiskt den första. Det var den vanliga pasteuriserade brin med lite fikonmarmelad och fröknäcke. Ja. Just för att brin är lite för snäll och mild för att riktigt klara sig på egen hand. Den behöver stöd. Men när vi börjar komma upp till sådana här riktigt fantastiska ostar som de andra fyra, så har man inte riktigt samma behov.
Mm, jag håller med. Sen tycker jag att iberikon med oliver var väldigt gott till.
Det var kul. Det var kul också.
Jag skulle vilja säga att mitt experiment här med soltorkade körsbärstomaterna i olja kanske var det som föll sämst ut.
Men frisk vågat hälften munnen.
Ja, det. Och de här ostarna har vi fått som sagt av Engelmans som är med och gör det här avsnittet möjligt.
Ja, det är oerhört snällt av dem, både med likvida medel och ostar.
Och ostar, ja. Och det här kommer vi fortsätta att äta på.
Mm.
Det gör vi. Men vi har lyssnarfrågor idag.
Ja, men det har vi också.
Vi har mängder med lyssnarfrågor. Vi hinner aldrig med.
Nej.
Och vart skriver man?
podden@edvardblom.se.
Och sen har vi Patreon också.
Ja, det glömde vi prata om förra gången.
Det gjorde vi.
Det är ju jättebra. För om ni tycker det är roligt, och det är inte så att vi alltid har en sponsor, tvärtom. Och då behöver vi att även lyssnarna går in och sätter in små summor ibland så att vi kan finansiera avsnitt då och då, bekosta inspelningen även när vi inte har något företag som går in och sponsrar.
Och jag kan säga att det är en del samarbeten som vi har haft här som tyvärr faller bort eller förflyttas här nu på grund av coronaviruset.
Så att, vi skulle ha varit på lite mässor och grejer och, som allt har ställts in.
Vi hoppas ändå att vi kan fortsätta så långt det bara går här i, oavsett vad som händer här framöver.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Var ska vi börja någonstans, tycker du? Ska vi, om du får, ja, men den här ska vi ju ta. Mm. Jag tycker det var så roligt. Jag var inne och tittade på vår statistik. Och vi har ju poddlyssnare i princip hela världen.
Oj, det visste jag inte.
Och troligtvis svenskar då som är utlandsbaserade och lyssnar.
Man ser alla länder som de har. Ja.
Och vi har
Vatikanen.
Vatikanen vet jag inte. Nu måste jag kolla upp. Jag återkommer om det. Men en hel del i Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Asien.
Aha. Oh, vad roligt.
Australien. Men det jag blev väldigt glad över är att vi även har norska lyssnare.
Vad kul.
Vilket bevisar sig här. Hej, jag hoppar en mail på norsk är ok. Ska jag läsa på påhittad norska eller ska läsa det på svenska?
Gör på påhittad norska. Frågan är bara om du ska på påhittat bokmål eller påhittat norsk.
Ja, men det här kommer bli så smärtsamt. Jag är en norsk lyssnare som hör på stort sett var enste av deras väldigt trevliga podder. Dere har vid några tillfällen varit inom nordisk dryck, akvavit, marskens snaps, men mindre om det nordiska köket. Har ni någon matfavorit i det nordiska köken och eventuellt någon trevlig matupplevelse när ni har rest och åkt till de nordiska grannländerna? Tack för en väldigt hygglig podd och det är hälsningar från Kai Lindberget i Oslo.
Åh, vad trevligt. Jodå, jag satte mig ner. Den här frågan har jag faktiskt suttit och skissat lite minnen.
Ja, och du fick den här i förväg till och med.
Japp. Och om vi ska börja med Norge då. Som liten hade jag aldrig varit i Norge mer än jag hade varit över gränsen vid västkusten någon gång. Sådär på någon dagstripp. Men pappa var i Norge några gånger under min uppväxt av olika anledningar. Och då kom han alltid hem med någonting som heter Sunda. Det enda sunda pålägget. Och det var inte alls sunt i bemänningen hälsosamt. Utan jag tror det kom från orten det kom. Och det var den norska varianten av Nutella kan man säga. Ah. Och det där fick jag redan innan vi började åka till Tyskland sen. Och jag fick pröva Nutella där innan jag var stor nog så jag kunde tjata till med det. Så för mig förknippade det mycket norsk kokkonst som litet barn med det här konstiga söta choklad- eller nötpålägget.
Det var ditt första möte med den norska gastronomin.
Sen dröjde det ända till 2002. Efter det har jag faktiskt varit iväg flera gånger till Norge. Men det var väldigt dåligt med mina Norgebesök innan. Men 2002 var jag där i tjänsten. Jag skulle hålla föredrag för Norska Arkivsamfundet. Och sen på kvällen gick jag dessutom.
Det lät som du var där som Hamilton-agenten. Du var där i tjänsten, men det var det inte.
Nej, precis. Och hemkommen så var alla imponerade över alla de unga arkivarierna i sällskapet Emil Hildebrands vänner. Var naturligtvis imponerade att jag var där. Jag hade hälsat på en annan medlem som då hade återvänt till Norge men studerat i Sverige också. Hilde. Och som jag tror lyssnar på den här podden faktiskt. Hon läser i alla fall mina böcker och dricker mina viner, vet jag.
Hon äter ost.
Hon äter säkert ost också. Men vi gick ut på kvällen där. Men när jag kom hem så fick jag ju då skriva i tidningen då, den lilla fascikeln. Som fascikel betyder pappersbunt i en arkivkartong. Så ingen tror det betyder något annat. Och jag citerade den. Jag letade rätt på den faktiskt hemma. Och så tänkte jag, då kan jag läsa vad skrev jag om mitt första möte med den norska maten då 2002. Då skrev jag detta. Jag hade då varit rädd innan inledde jag med att det inte skulle vara så intressant mat. Denna skräck kom dock att förbytas i ogrumlad glädje. Till lunch serverades nämligen en stor buffé med de allra läckraste små rätter. Under de första turerna fylldes mina skätter med sillar, gravad lax och flera sorters rökta fiskar till vilka lämpliga såser och majonnäser blivit komponerade. Och dessutom röror och sallader på fisk och skaldjur. Därefter begicks underbara fat med kallskuret där de norska kockarna verkligen visat stor kunnighet i konsten att torka kött. Lufttorkad skinka, ljusa salamisorter, bruna, kolsvarta kan det ha varit torkade blodkorvar. Varje gång jag prisade de olika torkade korvarna svarade någon norrman med pilimariskt leende att det var just denna sort som var gjord på hästkött. Som om det skulle decimera min smakupplevelse. Jag som alltid hävdar att djur gör sig bäst i magen. En väl tilltagen ostbricka gav måltiden en värdig avslutning även om jag nästan helt avstod från en glänsande efterrättsbuffé till följd av min montejackska diet. Men myten om norrmännens spartanska sinnelag kom emellertid inte helt på skam. Ty det förhöll sig ovanligt kysk till alla nämnda härligheter. Redan när jag hämtade min tredje tallrik hade alla vid bordet ätit färdigt och börjat med kaffe. Och vid min sjätte satt endast enstaka kollegor kvar. Lunchen bestod dock inte enkom av ätande utan gav även flera intressanta samtal om arkivfinansiering, förteckning, arkivarierollen och andra arkivspörsmål.
Det är precis det man vill prata om på en riktigt bra lunch.
Precis, i alla fall om man heter Edvard. Senare har jag faktiskt blivit flera tillfällen i Norge igen och bland annat var jag på ett bröllop i Trondheim för ett par år sedan och goda vänner som hade Breiflab-tema, alltså Marulkstema. Så allt gick i Marulkens tema. Jag fick hålla föredrag om Marulkens kulturhistoria. De hade massa bilder på sig själva från
Marulken
barndomen.
Marulken har ju en väldigt stark kulturhistoria.
Ja. Och så hade de klippt in då marulkar i de här photoshoppat om gamla familjefoton. Så i bilder från 70-talet så här uppväxt och var tapeterna marulkar.
Men hela marulken känns som att den är från 70-talet.
Ja, innan åt man den väl knappt. Man trodde det var en djävul man slängde tillbaka i havet förskräckt. Och jag har även lärt känna den norska matchesillen som är ju fantastiskt mycket bättre än den svenska.
Den är ju gudomlig.
Det är så otroligt gott. Och sen val som är jättegott. Jag hade tänkt göra en YouTube-inspelning med val, så jag tog hem val från Trondheim och så skulle jag börja spela in. Och då var det någon som visade sig och berättade att men det där är ju förbjudet att ta in i Sverige. Fast det är sådana som man sorter som egentligen inte är fridlysta internationellt. Så.
Jag måste slänga in lite grann när det gäller norska gastronomin, så tycker jag att skrejtorsken har ju blivit något av en svensk tradition.
Ja,
att äta skrejtorsk när den kommer upp i Lofoten där varje vår.
Det är ju väldigt gott.
Ja, det är ju gudomligt gott. Och det är en speciell vandringstorsk då som kommer in mot kusten. Först långt norrut och sen så kommer den längre och längre söderut. Och sen just det här med Norge så är det just fisken och fisket. Jag bilade upp till Bodø en gång och skulle upp till Lofoten en sommar. Och då finns den här malströmmen som går. Och det är ju den kraftigaste malströmmen i världen. Och det är ju en hel fjord som har en väldigt litet inlopp. Så att när tidvattnet går upp och ner så är det såna enorma mängder vatten som ska igenom det här lilla inloppet. Så att det bildar en ström som båtar inte kan köra igenom. Och stora virvlar. Och Jules Verne har ju med det här i en världsomsegling under havet. Och kommer upp dit på kvällen till den här malströmmen. Och det står fiskare längs med hela kanterna. Och ingen får någonting. Och jag har införskaffat ett jättespö. Bara för att malströmmen. Så jag kan kasta 250 gram jiggar. Så jag ställer mig där och hivar ut den här jiggen. Och den försvinner ju långt ut i den här strömmen och sjunker ner. Och sen när den kommer upp så har jag en stor sej på kroken. Så att jag bockar lite artigt till alla runt omkring. Och sen så liksom, det kanske var tre kast då. Och sen så avlägsnar och körde upp då. Upp mot fjället och hitta en liten bäck och sen så tillagade den här sejen på Triangia-köket.
Men åh, vad härligt.
Det var gudomligt faktiskt. Men sen Oslo har ju fått fantastiska restauranger. De har ju verkligen kommit i kapp.
Det sägs verkligen det. De är ju tyvärr så dyra för en svensk. Alltså vi tycker ju det är dyrt att gå ut hemma. Så när man reser utomlands vill man att det ska vara billigare.
Ja, men det var som en norrman sa till mig. Norska dollares och svenska slotty.
Så är det. Så det gör ju att jag aldrig varit på någon sån här riktig lyxkrog. Jag vet, min hustru tog någon gång och unnade sig några dagar i Norge innan vi träffades för att pröva sig igenom det bästa Oslo hade. Men...
Ja, nej, men det har ju blivit en gastronomi där som är världsklass tillsammans med svenska och danska. Men om vi ska gå till Danmark.
Ja, Danmark. Och där är ju...
vi ska kunna ha två avsnitt, tre.
Jag älskar ju smörrebröd. Alltså, det är som danskarna kallar festsmörrebröd. För smörrebröd betyder egentligen bara smörgås. Och festsmörrebrödet är som... Det uppfanns ju i slutet av 1800-talet och... alltså den här idén att man skulle kombinera både sovel... Helst två sorters sovel... någon sås och någon vegetabilie av något slag på en liten tunn skiva, oftast rågbröd. Och jag tycker att mycket härligare kan det inte bli. Det finns ingenting som är bättre än att äta ihop med kall pilsner och en liten snaps.
Det är den mest civiliserade lunchen man kan ha i världen, tror jag.
Och det här blev ju väldigt romantiserat av att det ganska tidigt blev de här smörrebrödställena som Ida Davidsen och andra som har liksom 190 sorter. Att man, nu har de inte alla varje gång, men ändå att det är en enorm uppsjö av varianter också. Ja. Det är inte bara fem små smörgåsar.
Vad heter du helst i smörrebröd när du är i Danmark?
Jag har varit på några stycken, så Ida Davidsen är ju klassiskt, det är ju väldigt bra, men sen finns det de här lite modernare ställena också, men jag gillar väl de mer traditionella.
Min favorit är ju Schönemanns som är sån här riktigt klassiskt.
Ja, vad trevligt. Det har inte varit, det måste jag absolut pröva. Jag vill, alltså när det här pandemin är över vill jag till Danmark igen och äta smörrebröd. Jag lagar det ganska gärna själv också. Det är ett otroligt pill egentligen, sån man inte lönar sig att göra själv, för det är så mycket grejer. Men det är ganska kul om man har gäster att faktiskt bjuda dem. Det är lite annorlunda att man faktiskt bjuder på 6-7 olika smörrebröd på gigantiska brickor och så öl och brännvin.
Tänk om, vi har ju pratat mycket om Målborg i alla poddarna. Tänk om de skulle lyssna och skicka ner oss till Köpenhamn efter den här pandemin och så bara för äta smörrebröd och dricka ålborg.
Gå från ställe till ställe och så prova snaps och smörrebröd.
Och Henrik får springa efter min inspelningsutrustning. och det slutar med att vi sjunger och dansar på gatorna.
Om inte ålborg nappar kanske Carlsberg kan göra det. Vilka favoriter då? Alltså rökt ål med rörägg tycker jag ju på mörkt, mörkt rågbröd. Det är ju en
egen
gott,
klass på den.
Sen den danska leverpastejen som skiljer sig mycket från den svenska. Alldeles, som man ska äta alldeles färsk, gärna till och med varm. Är ju jäkla häftig också.
Och det finns med då fläsk.
Alltså. Räkor det är ju föregången till vår räkmacka. Med all sannolikhet så är vår räkmacka egentligen invandrad över färjorna, invandrad smörrebröd.
Och spettan.
Spettan är ju också mycket, mycket klassiskt och otroligt gott. Sen har ju många fått sina egna namn också. Mm. Det är alltså som har kombinationer som fått väldigt speciella namn som Sol över Gudjem.
Ja, men det där är ju är väldigt vanligt i Kina att man har roliga
den
namn.
Den kopparärga enkans
bönsoffa. Den trebenta grisens fläsk.
Och det är ju då det är en riktig rätt. Jag kan tycka att idag står det ju bara beskrivningar på restaurangerna. Ah. Det står så här, kronärtskock, citronmos, fläsk eller något. Men förr i tiden hade ju rätterna, även de franska rätterna, som Sjötunga, Walewska, sådär. Man gav dem riktiga namn. Och det är först när de har fått ett namn de verkligen erövrar världshistorien.
Biff Rydberg.
Ja, precis. För att då har man, annars är det någonting gott man äter för stunden, men ett år senare kommer du aldrig minnas exakt kombination, exakt vad det var. Så jag saknar lite att det skapas väldigt få av den typen av eviga, eller åtminstone oförgängliga rätter.
Om du skulle få sätta namn på en rätt och bli ihågkommen i historien, vad skulle du vilja att det kommer ju inte bli någonting med quinoa, yoghurt och avokado.
Nej, det kommer inte bli. Alltså jag har ju gjort 3 kokböcker och jag har faktiskt, några få har jag gett namn efter mig själv. Jag har Gastronomens torsk, som är en torskrätt. Ja, inte Edvard Bloms torsk, men åtminstone underförstått är det min. Som är en torskrätt med friterad, med kapris och brynt smör och friterad parmaskinka som man har över.
Men det är ingen som har gått till historien.
Anka Edvard Blom har jag också en faktiskt som heter. Det är en min variant av Anka L'Orange, men det är en ganska egensinnig tolkning med massvis av pims istället för, alltså all citrus kommer bara att man häller pims över.
Ja, men jag tror du behöver skapa någonting mer mer unikt, mer
eget. Ja, verkligen, det har rätt
sådär, att en kock ska få 3 stjärnor i Guide Michelin, så måste man helt egen stil. Så man kan känna att det är den kocken när man provar
maten. Verkligen, något
som
verkligen, och det skulle väl vara en ganska fet rätt skulle jag säga, en väldigt smakrik rätt. En väldigt kraftig rätt, och som inte är särskilt vacker utan bara otroligt läcker, som verkligen fyller munnen. Men ja, jag har nog kvar att skapa min riktiga signaturrätt.
Ja, men tänk dig om 100 år man går in på Operakällans bakficka, det ser ut som det alltid har gjort, och så beställer man en.
Vi har ju dyrlägens nedmöt också, som alltså veterinärens nattmat, som fick namn efter att det just var ett smörrebröd som en veterinär älskade att
det var inte för att det var häst då?
Nej, det var statsveterinären Sigurd Keigård, och han, när han kom till Oscar Davidsens smörrebrödsrestaurang sent om kvällarna och ville ha sitt kvällsmål, då beställde han just den. Så han hade gjort sin egen kombination, han krävde att de skulle specialtillverka åt honom.
Ja, för det händer ju också att gäster ibland skapar rätter genom att göra förändringar. Som wienerschnitzel Holstein och
råbiffsmörrebröd är goda också. Och stekt gåssmörrebröd. Men annars, jag gillar de här fisken. Alltså räkorna, laxen, den rökta och sillen som de har. Alltså det är jäkligt bra. Sen finns det ju annan dansk mat också. Men på något vis skulle jag säga att det är lite grann, det är såna här, det är smörrebröden, det är julfrukosten, det är lite de här kalla bufférätterna som ändå är deras stora. En fläskestek är också gott, men det är inte självklart så många andra restaurangrätter som man liksom lägger in på svenska restauranger eller utomlands.
Köpenhamn i Danmark, det är ju fascinerande, för att de har ju lyckats med en street food kultur som vi inte riktigt har i Sverige. Och där ska jag...
Då menar du inte den pölsen?
Nej, utan då är det att en av de bästa mexikanska restauranger jag varit på, Hia de Sanchez, ligger i köttbyn, litet hål i väggen. De har 2 eller 3 olika sorters tacos som de gör i perfektion i det här lilla hålet i väggen.
Underbart.
Och den typen av nischade ställen som lever på att göra någonting väldigt smalt, väldigt bra. Det tycker jag vi saknar i Sverige.
Ja, men danska köket är ju bra. De är ju bra både på det traditionella och på det moderna. Ja. Så de är lite grann, de har både som svenskarna att de är early adapters och gör nya saker med nya nordiska köket. De är mycket importerade kök. Men de har ju också en annan grund i botten. De är som skåningar i botten liksom, eller minst som skåningar. Att de har det här...
Finland då?
Jag är mest över i Finland när min gode vän Joa antingen gifter sig eller fyller jämn 10-årsdag, 40 och 50.
Gör han det ofta?
Nej, jag har varit 10 år oftast. Några andra saker har firat, men jag har varit över där. Jag tycker egentligen väldigt mycket om Finland, men det blir alldeles för sällan. Men jag har ju varit med om en del saker där. Min gode vän brukar faktiskt ha helstekt vildsvin eller helstekt kalv eller så över öppen eld som jag vet inte om det är säkert finsk, men i alla fall otroligt läckert. Ja, första gången jag var i Finland, just inför Joas bröllop, så gick vi på den här ryska restaurangen och åt björn. Men det man verkligen förknippar med Finland, skulle jag säga, är väl Mannerheims favoriträtt, forsmack.
Ja.
Det tycker jag väldigt mycket om. Jag har tyvärr aldrig fått äta den på Savoy, som är det klassiska stället. För jag kommer alltid dit till lördagar och då är man på fest. Och sen är det alltid stängt Savoy på söndagar och måndagar tror jag också det är stängt. Så jag måste åka dit någon gång bara för att helt enkelt äta det på Savoy. Det här var ju någonting som marskalken då, han var ju chef för han var ett regemente var det väl i Warszawa. Det måste väl varit under sin tid i rysk tjänst då, om jag minns rätt. Och där på mässen serverade de då en polsk variant av forsmak. Mm. Forsmak är, ordet har tyska rötter, tyska eller jiddisch-tyska rötter. Och är väldigt populärt i olika varianter. Både det har funnits i Tyskland, det finns i hela Östeuropa, det finns inom den judiska kulturen, matkulturen. Och en ganska olika varianter av mat som lyder under det här namnet. Men den han då hade ätit i Warszawa, den när han återkom då till Helsingfors, då gick han över till restaurang Kemp, som var hans favoritrestaurang. Ja,
Hotel Kemp är magnifikt.
Och då bad han att de skulle, gick han in i köket och sa att han ville att de skulle tillreda den åt honom.
Ja.
Och kockarna sa nej.
Jaha.
Till marskalken, till Mannerheim. Och det tyckte han inte om. Så då gick han rakt upp i gatan till Savoy.
Ja.
Som var den andra fina restaurangen. Och de kockarna gick med på lagare. Så dit gick han sen, jag tror varje dag i princip resten av livet.
Och aldrig mer till Kemp.
Och den åt han alltid som förrätt. Och den passar ju väldigt, väldigt bra till brännvin.
Ja.
Så den varianten som Savoy gör, då är det 1,5 kilo tärnad lammbog, rygg eller bringa. Men 1,5 kilo tärnat, tärnat lammkött. Det är 600 gram fintärnat nötkött, också bringa eller rygg, alltså lite mer långkok. 400 gram lök gul, 80 gram vitlöksklyftor och så är det 1-1,5 saltsillfilé. Sen är det bara vatten och salt och det här tillreder man då, bakar långsamt i svag ugn. Och det blir ju en ganska märklig sak med en sorts, det blir nästan som köttfärs. Fast den är den finaste sorten, alltså skuren och inte mald. Men den är så fin skuren så det är en sorts män med sillsmak också.
Men det här är ju rätt som passar året runt egentligen.
Ja, 48 timmar placerar man den. Och så serveras den ju med ett helt litet dricksglas med vodka till. Det är ändå polsk man är.
Jag tänker på Hotel Kemp där. Mitt emot ingången till Hotel Kemp så ligger Karl Fatzers franska-ryska konditori där på Glogatan. Och det är urhärligt. Och innan den här surdegskulturen kom igång i Sverige så gick det ju inte att få bra surdeg här.
Nej, just det.
Nu finns det ju mängder med jättebra bagerier i varenda hörn. Det har ju skett en revolution där. Men då vet man gick in där på Karl Fatzer så var det nybakat rågbrödet.
Det är underbart.
Surdegsbrödet.
Ja. Jag gillar ju verkligen den finska brödkulturen. Jag tycker ju om sådana här efterugnslimpa och sådana här stenhårda mörka rågbröd som har... Alltså det tycker jag är fantastiskt. Jag är ingen sån här fluffig vit vetebrödmänniska utan jag är väldigt mycket mer finsk.
Det finns en fantastisk finsk brödreklam där det sitter... Sån här deprimerat finsk stuga i ingenstans och det sitter en man som inte pratar och ett barn som sitter med en kniv och försöker skära loss en skiva från sån här eftervärmeslimpa. Och så slutar med att han skär ju sig och pappan säger något på finska och så kommer payoffen. Det här brödet då, hard as life. Det är bara i Finland det funkar en sån reklam. Det är det. Men sen också, nu kom ju påsken här och finska memman.
Ja, just det.
Den är ju...
Och det är en sorts rågbröd. Man kokar till en sorts massa och bakar. Va? Har, har du lagat det själv?
Nej, men vi köper alltid varje år. Så har den skvätt grädde i och lite socker och så äter man det.
Ja, men det är riktigt trevligt. Speciellt, men riktigt gott. Jag var en gång på en... När jag flyttat in i Flogsta, min första studentkorridor av mina...
I Uppsala,
utanför Uppsala. Det är ett hemskt tråkigt höghusområde med, där studenterna inhystes. Men jag var glad för jag hade i alla fall äntligen fått studentkorridor. Inte bo ensam, inackorderad i en källare i gamla Uppsala som jag gjorde innan. Och då skulle det vara julfest och alla skulle skriva upp vad
de skulle
ta med. Det är
inte Flogsta, man har Flogsta-skriket.
Jo,
man skriker
det är ångeskrit, sitt... precis. Det finns ju några, det är både faktiskt i nere i Lund på ett ställe. Är det, vad heter det där? Jag har varit där massa gånger, jag har glömt bort vad området heter. Och så är det, delvis har det funnits på Lappis skriket också i Stockholm. Men framförallt Flogsta är det mest kända, för där hade de faktiskt Sveriges högsta självmordsstatistik under en period. Inte bara på grund av studenterna, utan också för att de faktiskt inhyste väldigt mycket socialfall ihop i de här skyskraporna när det var platser över där det inte var studenter i några av korridorerna. Men det hoppade rätt många folk, för att det var så höga hus, så det blev liksom ett populärt självmords även folk som inte bodde där, man tog hissen upp och hoppade ner. Så det var lite hemskt, och så var det så här tröstlöst enligt den här arkitekturen, när du har 10 stora skyskrapor och så ligger de bara mitt på en bergknalle med massa gamla tallar. Och i teorin låter det ju vackert att man har kvar naturen och man är mitt i en skog. Jag tycker mycket om en tallskog när det är en tallskog. Men det blir någonting väldigt dystert och ensligt med de där tallarna som blåser utanför fönstret. Det är faktiskt roligare med skyskrapor som står framför varandra mer än någon
kvarters...
Ja, med en gata och folkliv under. Men i alla fall, här skrev jag då upp att jag skulle bjuda på, med min dåliga hamstil, mumma. Och alla trodde att det var memma, så de hade räknat med att det skulle bli så här halvtråkig finsk efterrätt bara. Och så kom jag dit med 20 liter jättestark hemgjord mumma. Och den var så otroligt, det var liksom deras första intryck av mig. Killen som de trodde skulle komma med någon finsk efterrätt och kommer med 20 liter mumma och bjuder på.
Vi måste hoppa tillbaka. Så jag, förlåt, jag kom på det här att vi har glömt den norska brunosten.
Ja! Den är trevlig.
Fast den är lite mörkare, lite mer smakrikare.
Och den är ju så stor i Norge att man liksom talar på brunost och gulost. Det är liksom lika vanligt med mesost som det är med koost.
Jag tycker det, men den är en vattendelare.
Ja, jag tycker det är gott. Den är ju söt, men den är ju väldigt mycket intressantare än vårt vanliga messmör. Så, verkligen. Och det är ju fantastiskt, för det, men jag vet inte vad de gör i andra länder. Det blir ju oerhört mycket vasslöv när man gör ost.
Ja. Jo, tillbaka till Finland. Var är vi någonstans? Vi är i Flogsta, vi är i Finland.
Ja.
Vi är ångestkrik och...
Just det, på grund av det här gjorde väl det att Flogsta är nog ändå den av studentområdena man allra mest förknippar med Flogstavrålet. Och det var alltså ett visst klockslag varje vecka, en gång i veckan ett visst klockslag, när alla öppnar fönstren och så bara vrålar de ut ett sådär ångestprivalskri.
Jag tror det var tisdag, jag vet inte.
Jag kommer aldrig ihåg, man hörde när de skrek och då öppnade man själv och vrålade.
Men du har varit med och göra det?
Ja, massa gånger.
Där kan man gå in och se på YouTube när fascinerade utländska utbytesstudenter kommer dit och upplever det här för första gången. Och det är mycket de som upprätthåller det, har jag hört att det har blivit en sån grej.
Vi har ju Island kvar, men jag har aldrig varit på Island. Har du varit där?
Jag har bara mellanlandat där.
Ja, jag har inte ens gjort det. Jag har bara flygit över det. I närheten av det. Kanske var Grönland snarare jag flög över. Men...
Jag skulle väldigt gärna vara nära.
Jag var bjuden på ett bröllop dit för ett par år sedan. Och vi lyckades inte vara så spontana att vi lyckades. För vi fick lite... sista minuten inbjudan, vilket var väldigt vänligt. Men surhaj vore ju kul att pröva. Det är ju den här drömmen. Att du har prövat surhaj.
Ja,
man kan inte känna smaken av ett bra vin på en vecka efteråt, har jag hört. Stämmer det?
Den här ammoniaksmaken sitter kvar ett dygn.
Ett dygn, ja.
Konstant, och den är inte behaglig. Jag anser mig själv att jag kan... Att jag kan äta det mesta, att det är ganska hög tröskel, men surhajen knäckte mig, den tog mig.
Okay.
Jag kräktes.
Till
det var den
nivån. Oj. Ja, men då kanske inte någonting att eftersträva. Det kanske är mer ett mandomsprov än faktiskt en njutning.
Ja, och det där är en sån acquired taste. Vad är det svenska ordet man säger?
Finns inte riktigt något
svenskt ord för det. Det är från 800-900-talet.
Och då räcker det inte ens att man äter surströmming hela sitt liv. Alltså, för det...
Surströmming, det är som en påse dumlekål med den här. Det är två helt olika dimensioner. Det är två olika världsdelar. det är joner mellan dem med vidrighet.
Okay.
Men alltså, kan man äta den här surhajen, då kan man ju gå runt liksom och ha lite surströmming under läppen som en snus dagligdags. Ja, det är så vidrigt, Edvard. Det är så fruktansvärt.
Nu har vi säkert en och annan isländsk lyssnare som tycker, är det här det enda ni berättar om det isländska köket? Men vi får väl bättre oss. Vi får väl åka dit vid tillfälle.
Jag har en dröm om att ta hela rundan runt och lägga en 8-10 dagar på att det är en väg som går runt hela Island.
Det. Och det där alla kör fast.
Ja,
och håller på att snöa in. Jag vet, min fru höll på att fastna. Och Erik Helmersson har skrivit en väldigt bra bok där de också fastnar. Och man får vara lite försiktig. Bra utrustning och rätt årstid.
Ja, men det är väldigt dyrt att hyra bil på Island tyvärr. Man vill ju ha något rejält fyrhjulsdrivet så att man kan utnyttja och få
ska
se.
Ska man inte tulta på små ponnys?
Ja, sån här Islands russ. Vad heter det? Tulta heter det, va? Det heter tulta, ja. Vi ska se om vi ska ta en liten lyssnafråga. Vi tar bara den här. Det här är mer konstaterande. Jag vet inte. Hej Mats och Edvard. Tack för en underbar podd. Min sambo från Thailand och jag från Trollhättan brukar väldigt ofta äta råräka med chili, vitlök, citrongräs, bönor. Och detta byggs upp på ett salladsblad. Det är som att äta en råbiff med tillbehör. Jag vet inte varför detta blivit en stor grej hos hennes väninner. När räkor är så goda kokta. Hälsningar Kalle Blomgren.
Ja, det där är ju alltid en fråga. Varför gillar man det ena och inte det andra eller så? Jag tycker också räkor kokta är något helt fantastiskt. Men det är ganska kul med råa skaldjur som omväxling.
Det finns en helt annan sötma i den när de är okokta.
Och konsistensen är helt annorlunda. Jag vet, i Sydkorea är det ju populärt med råa havskräftor. Det får man ju mycket där. Ja. De första åten man fick inte tro det var fel. Och sen andra gången så började man tycka det var rätt intressant. Men sen när jag hade 3-4 gånger fått in, då satt jag liksom knäckte och åt jättemånga råa havskräftor. Ja. Det var väldigt gott. Här är det lite mer marinerat också. Det vet jag, man har ju
det
fått...
Det blir lite mer ceviche över det.
Pilgrimsmusslor, ceviche. Ja, precis. Det blir lite cevicheartat. Jag tror det kan vara jätteintressant. Det är ju väldigt fräscht och blommigt och syrligt och mycket sådär. Det påminner lite om smaker, alltså naturligtvis thailändskt, men Sydkorea, alltså Korea, Vietnam har ju också lite liknande sådana här
rätter. Och sådär med chili, vitlöken, citrongräset och sånt, det är råa räkor absorberar ju de här smakerna mycket mer än vad en kokt gör. Den är ju lite mer skyddad och färdiglagad.
Ja, så det är inte så mycket mer att göra med den. Det är sant. Alltså, ostron äter man ju nästan alltid råa, även om man kan äta dem som Rockefeller eller granerade på olika sätt också. Det är egentligen råa musslor, råa skaldjur, de har ju mycket likheter med råa ostron. Så älskar man det ena så är egentligen det andra också intressant. Så jag tycker varför inte... precis som det är intressant att äta tillagade ostron så är det intressant att pröva en hel del andra skaldjur och mollusker icke tillagade. Men jag kan inte historien om det. Det är mycket möjligt att det finns någonting i Thailand som gör att man just... Det är ofta så med mat ju, att man har... Som den svenska sillen, jag visste den god, men det är ju hela kulturen runt som gör den till något fantastiskt. Det är liksom en...
Hade du mycket sill hade du ätit om det inte fanns snaps?
Nej, precis. Ingen snaps och inget knäckebröd och ingen ost, Västerbottenost till. Och...
Men du, Kagges i Gamla stan, har du varit där?
Nej, det är de som ligger i gamla...
Det är Franzéns gamla lokaler där. Det är ju två unga talangfulla kockar. De håller på att skapa ett sillcafé eller en sillrestaurang.
Vad trevligt.
Och jag följer här på Instagram och bara längtar efter att få gå dit.
Jag får alltid så här förslag från om det är TripAdvisor eller Google eller vad. De anser att jag skulle gilla Kagges. Så de vet vad jag gillat för andra restauranger och så inser de att det är ett ställe jag borde gå på. Men jag har inte hunnit dit. Det blir ju inte så ofta vi går ut längre med alla barnen.
Ja, men Kagges är väldigt trevligt.
Det måste jag verkligen... Verkligen.
Vi tackar för oss den här gången.
Ja.
Och tack till Engelmans här som har ställt upp med ostar och finansiering med avsnitten.
Tack så hemskt mycket. Och sköt om er alla där ute. Lycka till med allt.
Gör det. Ta hand om er verkligen.
Ja.
Och så får vi se hur vi gör för att ses nästa gång. Vad som har hänt då.
Ja. Vi har inte mycket att skåla i, utan det är bara helt enkelt. Hej då.
Ja, det är hej då.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.